Vad sa jag? Välkommen till
Svettpodden. Du sa hej, välkommen till Svettpodden.
Ja, okej, jag får skärpa mig. Okej. Hej och välkommen tillbaka till Svettpodden. Jag heter Emily Yoshiguchi och här pratar vi generellt om hyperhidros, överdriven svettning. Med mig har jag Sandra.
Ja, hej, Sandra Eriksson Mirkovic heter jag. Och jag är här i egenskap av läkare kan man säga, som har jobbat länge med hyperhidros. Och tillsammans så försöker jag och Emily och svara på våra egna frågor och funderingar och diskutera tankar och så som man kan ha kring hyperhidros eller överdriven svettning.
Ja, precis. Och i första avsnittet pratade vi ju, ja, vi presenterade oss och pratade generellt om hyperhidros och sådär. Mm. Men idag tänkte vi fokusera lite mer på vilka behandlingsmetoder som finns.
Mm. Vi tänkte väl gå in framförallt på botox idag.
Ja, precis.
Som är en av de vanligaste behandlingarna.
Mm.
Det finns ju ganska mycket att prata om där. Så därför bestämde vi att botox skulle få ett alldeles eget avsnitt.
Ja, precis. Och botox är ju den behandlingsmetoden som jag behandlas då.
Mm.
Och tycker att det har funkat väldigt bra. Jag har behandlats flera gånger och kör det kontinuerligt.
Mm, mm. När fick du din första behandling?
Men det måste vara 2013 då när jag fick min diagnos.
Ja, just det.
Ja, och sen dess har jag ju fortsatt för jag tycker att det funkar bra och sådär.
Mm. Vad hade du för tankar om botox och så innan eller när du fick reda på att du skulle behandlas eller fick erbjuden att behandlas med botox, va?
Ja, första tanken var nog när jag fick höra att det var botulinumtoxin, att ja, men botox, det förknippar det jag i alla fall med just skönhetsoperationer och behandlingar och sådär.
Just det.
Och jag visste ju inte riktigt vad det innebar och Hur ska det här gå till och vad är det kopplat till? Liksom, hur kopplas det till hyperhidros och svettningar? Så det var massa med frågetecken där.
Ja.
Fanns inte så mycket information egentligen mer än den information jag fick på svettmottagningen och sådär.
Nej, just det.
Så ja, lite så skeptisk var jag nog kanske.
Ja. Tror jag. Blev du rädd när du fick höra att det var mycket sprutor och sådär?
Ja, jag är ju spruträdd dessutom.
Jaha, så, oj då.
Ja, men jag blev ganska orolig.
Ja, det kan man förstå.
Mm.
Nej, men om vi backar bandet lite grann så tänker jag att jag kan berätta lite allmänt om botox. Hur det går till och så. För att många vet ju inte någonting alls om botox eller att man kan behandlas med det. Men
precis.
Nej, men man kan ju säga så att botox eller botulinumtoxin som det heter, det är ju en av de vanligaste behandlingarna som vi har idag mot hyperhidros eller överdriven svettning.
Mm.
Och det går ju till så, nu berättar jag ju saker som du redan vet, men vi berättar för lyssnarna.
Ja, absolut. Ja.
Nej, men det går ju till så att man får stick då med väldigt, väldigt små nålar och väldigt många stick faktiskt på de ställena på kroppen där man svettas.
Mm.
När man pratar om den här behandlingen med patienter så tror de ofta att det är en spruta som man får, men det är det alltså inte, utan man får många små stick. Om man till exempel svettas på händerna då så får man små stick med ungefär 1-1,5 centimeters mellanrum över hela handflatan vanligtvis. Vissa svettas ju även på ovansidan handen lite grann också, men vanligast är ju handflatan. Och det går väldigt snabbt när man sticker. Sprutorna är som sagt väldigt små. Man sticker inte särskilt djupt i huden. Och jag brukar säga till patienterna, för många hajar till när man visar liksom att det blir väldigt många stick.
Ja.
Jag brukar säga till patienterna att hade man stuckit 1 eller 2 gånger så hade man nog inte tänkt så mycket på det. Men i och med att det är så många stick så behövs det ju bedövning av olika slag. Och där finns ju en väldigt stor palett av olika bedövningar som man kan använda. Mm. Det finns de som inte kräver någon bedövning alls. De är ganska få, men de finns. Modiga själar som genomgår de här många sticken då, utan någon bedövning. Sen finns det de som får lokalbedövningar av olika slag. Och sen finns det de som får morfin.
Ja.
Och morfin får man ju då intravenöst i en nål i armen. Och det egentligen så bedövar inte morfin någonting, utan det påverkar hjärnan så att man tål smärta bättre.
Man
slappnar av, man bryr sig inte lika mycket om det, man får tankarna på annat håll kan man säga.
Precis.
Och det är en vanligt sätt, det är ganska många som får morfin då. Och morfinet är ju snabbverkande så att det går ur kroppen ganska snabbt på en kvart, 20 minuter, så att man är sig själv ganska snabbt. Däremot, alltså pigg och kry, man är ju sig själv hela tiden, men vad jag menar att man är pigg och liksom redo att gå hem ganska snabbt. Däremot så ska man inte köra bil samma dag som man har fått morfin då. Och sen finns det ju de som får sövning också, så kallad lätt narkos, när man gör en behandling. Och det
får ju jag då.
Det får du, ja, precis. Ja. Det är väl ganska rimligt eftersom att du är spruträdd.
Ja, det är just därför jag får det.
Ja, för det kan finnas olika anledningar till att man får lätt narkos. Det kan vara att man ska göra en väldigt stor behandling med många kroppsdelar. Det kan vara att man är spruträdd, det kan vara att man är barn eller ungdom, ganska ung.
Ja,
det finns många olika skäl. Att det inte har funkat så bra med någon annan bedövning som man har gjort tidigare och sådär. Och narkosen går ju till så, då får man ju en kanyl i armen också. Och så får man både morfin och lite andra medel som gör att man somnar ganska snabbt. Och så gör man behandlingen. Och beroende på hur stor behandling man gör så kan det ta allt ifrån en kvart till 45 minuter någonstans där. Eller lite längre till och med ibland om man har väldigt många kroppsdelar som man behandlar. Och sen efter det så slutar man ge de här narkosmedlen och då börjar man ganska snabbt att vakna till. Och då så får man ligga och vila en stund och så får man fika lite och sådär. Och så är man kvar för observation en stund tills man är verkligen är pigg och på fötterna och sådär. Och sen kan man gå hem då. Så att det är inte heller någonting som kräver att man läggs in och stannar kvar över natten eller sådär.
Nej, man känner ju kanske... Man känner ju sig lite groggy så här efteråt och som du säger, man får vila och så innan man kan åka tåg hem eller vad man nu gör. Men jag tycker det brukar gå väldigt smidigt faktiskt.
Vad hade du för tankar om narkos då innan du, hade du blivit sövd någon gång innan?
Nej, aldrig. Och det var ju också lite läskigt tyckte jag nog, just att sövas ner, och känns ju alltid som att det finns någon risk bakom det varje gång. Men nej, men jag tycker det känns väldigt tryggt att göra det på svetsmottagningen och alla känns väldigt måna om en och proffsiga, så jag har inte varit orolig så sett, men ja, det belastar ju kroppen en del efteråt och man känner sig väldigt trött och så det är väl det i så fall.
Ja, men visst. Absolut.
Men det funkar bra för min del i alla fall.
Ja. Nej, men det är ju viktigt. Vi är väldigt måna om, vi säger jag nu i egenskap av när jag har arbetat då på svettmottagningen, vilket jag fortfarande gör ibland, men överhuvudtaget sjukvården, och jag tycker alltså man är väldigt mån om att det ska vara en behandling som är hanterbar, för att vi vet av erfarenhet att många som har gått och fått behandlingar med sprutor tidigare, att om de inte har varit adekvat eller väl bedövade, så är det väldigt svårt att tolerera behandlingen, och då kan det bli som ett trauma istället. Och precis. Då kan det till
och med också att det är så många sprutor. Ja, visst. Det är som du sa innan, det är inte bara enstaka.
Nej.
Det är, och sen om man har flera problemområden så...
Nej.
Gör det ju ganska ont.
Ja, men precis. Det. Många frågar mig så här, hur många sprutor är det? Och jag brukar faktiskt försöka undvika någon exakt siffra sådär. För att en del kan tycka att det är mer läskigt att få exakta siffror. Medan andra vill veta och sådär. Men man får ju alltid, är man på ett läkarbesök och så och ställer den frågan och verkligen vill veta, så får man ju alltid ett svar. Men jag tänker inte att vi fördjupar oss i det idag. För att vissa vill nog inte höra det.
Precis. Och sen är vi ju alla olika. Vissa modiga själar som du nämnde tidigare, de klarar ju, har en annan smärttröskel säkert. Sådär. Så vissa tycker ju inte att det gör så ont heller.
Nej.
Så det är ju väldigt olika hur man uppfattar det.
Ja. Nej, men målet är ju som sagt, eftersom att det här är en behandling som man måste upprepa, så är det ju, ja, det är ju inte acceptabelt att det är som ett trauma varje gång man gör det, utan man ska ha en bra smärtlindring så att man tycker att det känns okej. Okay. Och det är vårt mål när vi arbetar med patienter med hyperhidros, och det tycker jag att vi brukar uppnå i nästan alla fall. Så att,
precis.
Det.
Och det kan vi också nämna att just behandlingen med botox, att det försvinner, effekten avtar efter ett tag, så det är ju, man får kontinuerligt behandlas.
Ja, precis. Det finns ju egentligen inget riktigt bra botemedel mot hyperhidros idag. Även om vi har en del behandlingar, framförallt för armhålesvett som är på gång. Men återkommer vi till i andra avsnitt. Men botox är ju en behandling som har funnits åtminstone 20 år, någonting sådant, säkert lite längre. Och botox är ju som sagt mest känt för att behandla rynkor med, eller olika kosmetiska sammanhang. Precis. Men det används också en hel del inom den vanliga sjukvården mot migrän, mot överaktiv blåsa, mot svettningar, mot spasmer eller ryckningar och så. Så att det är väldigt välbeprövat.
Ja.
Och det finns egentligen inga långsiktiga biverkningar beskrivna. Det finns lite kortsiktiga biverkningar, och det beror lite grann på vad på kroppen man behandlar sig. Men det vanligaste är att man kan känna sig lite svag i pincettgreppet, alltså om man ska nypa mellan tumme och pekfinger, öppna burkar eller vrida om nycklar och sådär. Har du upplevt det?
Ja, det har jag, just det här med pincettgreppet, att det har jag väl känt av, och sen också att man blir lite öm och
absolut. Hur länge sitter det i för dig?
För mig, kanske en vecka kanske.
En vecka ungefär.
Och det är ingenting som gör det svårt för mig att leva normalt i vardagen så sätt, utan det är bara, man känner av det lite, att det är lite sullet och pincettgreppet försämras, och just det här med muntorrhet är också en grej som jag upplever varje gång, tror jag. Och det är väl lite jobbigt och sådär, men det är ingenting som jag kan ju stå ut liksom en vecka.
Ja.
Det är inget farligt så sett. Och en annan grej som jag upplever också, jag vet inte om flera upplever det, men jag slutar ju svettas helt då efter kanske 3-4 dagar. Så börjar effekten komma igång 100%. Och då svettas jag verkligen ingenting, och då är jag helt snustorr. Och det gör ju också att jag blir väldigt varm. Jag känner mig väldigt varm hela tiden. Men jag svettas ju på andra kroppsdelar, just där jag inte har svettningar och så. Och där jag inte har behandlat svettas ju som vanligt och så. Men jag blir väldigt varm, speciellt under natten. Kan jag uppleva att det är lite jobbigt. Jag har lite svårt att somna på grund av det. Men det är väl i stort sett det.
Så det är ju Tycker du att du svettas mer på andra kroppsdelar när du har behandlat dig med botox?
Nej, men det upplever jag nog inte faktiskt.
Det är en vanlig fråga som jag brukar få, nämligen att svetten måste komma ut, säger folk. Och det är inte riktigt sant faktiskt, utan det är ungefär 5% av patienterna upplever att de svettas lite mer på andra kroppsdelar, men oftast är det övergående inom någon vecka eller så.
Ja.
Och 5% kan faktiskt uppleva att de svettas lite mindre på andra kroppsdelar också, även när de inte har behandlat sig.
Okay.
Det här, hur det hänger ihop med nervsystemet, hur det reagerar och så, det är inte riktigt studerat. Så man vet att det är ganska komplext, att till exempel att händerna och även fötterna verkar vara sammankopplande i sin nervreglering och av svettningar och så vidare. Så att får man svettas ena handen mycket, så kan den andra sätta igång och svettas, även om man skulle säga att de befinner sig, om man skulle göra ett experiment till exempel, att man har en hand i ett varmt rum och en hand i ett kallt rum. Om den ena handen svettas, så kan den andra börja svettas automatiskt och sådär ändå. De är sammankopplade, men man vet inte riktigt hur, så kan man säga.
Intressant.
Men när det gäller biverkningar så är det egentligen de som du nämnde här, att man kan känna sig lite varm, man kan bli muntorr, man kan bli lite svag i pincettgreppet, lokal ömhet, och sen att vissa då upplever att de svettas lite mer eller mindre på andra kroppsdelar, men det är snabbt övergående.
Ja.
Och behandlar man ansiktet så kan man känna sig lite stel i pannan någon vecka och så. Men annars är det egentligen inte så mycket biverkningar.
Nej.
Så det är en ganska snäll behandling på det sättet ändå.
En annan grej som jag kan uppleva, jag tycker ju att det är väldigt bra just att man blir väldigt snustorr och att man svettas ju verkligen ingenting på de behandlade områdena. Men det kan ju också medföra just att det händer då exempelvis att när man är snustorr så har man inte det här naturliga svettet. Och då blir det svårare att kanske öppna
med greppfunktionen och så.
Lock eller vad det kan vara och så. Men jag som har hypohydros är ju hellre det än att gå runt och svettas.
Ja, absolut.
Så som man gör då med hypohydros. Så, nej, jag tycker det botox har funkat jättebra för mig. Ja. Just den behandlingsmetoden.
Jag tror att den största nackdelen med botox är ju att det inte är en permanent lösning. Mm. Att man måste upprepa det och att det är lite omständigt med mycket sprutor och så. Men annars är det ju, annars tycker jag att det är en väldigt bra behandling. Men vi hoppas ju, för vi arbetar ju idag främst med symptomlindrande behandlingar och vi hoppas ju komma någon gång i framtiden till någon form av bot eller att man kan hitta grundorsaken till varför man får hypohidros och rikta behandling mot den istället för just att bara symptomlindra som vi gör nu.
Ja, men det är nog, i botten med det.
Precis, men det är nog en lång bit kvar dit tills dess.
Ja, sen också något jag brukar få höra just när jag berättar att jag behandlas med botox är ju, ja, men inte det ett nervgift? Och inte det farligt då? Och ja, hur funkar det egentligen?
Jag brukar försöka att förklara det att det är helt korrekt. Botox är ett nervgift. På det sättet att beroende på dos så kan det vara skadligt för nerven kortsiktigt. Det som botox är ju ett toxin eller ett gift som bildas av en bakterie. Så det förekommer ju i naturen, om man säger så. Och det är ju många bakterier som bildar olika typer av gifter eller toxiner då, som vi stöter på. Och så att vårt immunförsvar är ju vant vid att stöta på bakterier och dess gifter, toxiner. Så därför så har vi ett naturligt försvar mot bakterietoxiner. Alltså immunförsvaret är på ganska snabbt och börjar bryta ner botoxet. Så att när man injicerar botoxet i kroppen så bryts det vanligtvis ner inom 48 timmar så är allt botox borta faktiskt.
Okay.
Och då undrar ju många så här, men hur kan man ha effekt då? Ja, och hur funkar effekten?
Ja,
det som händer är, för det är nämligen så att det finns, ute i huden då så finns det små nervtrådar och nervändslut, alltså slutet på en nerv. Och där i den så ligger det små ballonger eller vesikler som de kallas för som innehåller signalsubstans. Och när en nervsignal kommer från hjärnan till exempel hela vägen ut så där ute i huden och säger att nu ska du svettas, då är det ett protein som drar de här ballongerna till sig så att de kommer i kontakt med slutet på nerven och då släpper de ut sin signalsubstans i någonting som kallas för synapsklyftan, alltså mellanrummet mellan svettkörteln och nerven. Och då hamnar de där och sen så fäster de på receptorer eller mottagare som sitter på svettkörteln. Så då, de går alltså från nerven via ett mellanrum via och så fram till svettkörteln och fastnar där. Och när de fastnar på svettkörtelns mottagare, det är då det börjar produceras svett kan man säga förenklat. Och det som händer med botox, det kan man säga kortfattat att det klipper sönder det här proteinet som drar de här ballongerna till sig. Så de kan inte komma ut i den här synapsklyftan. Så botox verkar på ett litet protein här då i nerven. Och det blir då trasigt kan man säga. Men kroppen är ganska snabbt på. Först så tar den bort eller eliminerar och bryter ner botoxet i kroppen som jag sa. Inom 48 timmar. Och nästa steg är att kroppen börjar reparera de här små proteinerna. Så att sakta men säkert så reparerar den proteinerna ett efter ett. Och efter en viss tid, ett visst antal veckor, ett visst antal månader, då är de lagade igen. Och när de är lagade, det är då du svettas som vanligt igen, som du gjorde tidigare. För att kroppen återställer sig till normalläget. Och den processen, hur snabbt det går att reparera de här proteinerna, det är det som avgör hur lång effekt du kommer att ha.
Just det, och det är olika från person.
Jätteolika. Mm. Det finns ju de som bara har någon månads effekt, och sen finns det de som kan ha upp till ett eller kanske till och med två års effekt ibland. Ja. Men hur är det för
så
dig?
Så avundsjuk. Ja. Nej, men jättekul för den personen. Ja. Men jag har ju 2 månaders effekt.
Ja, just det.
Och det är väl inte så jättelänge egentligen. Nej. Jämfört med ja, 1 år.
Men du ligger ju i det nedre intervallet.
Ja.
De flesta hamnar ju inte på ett år, utan de flesta hamnar någonstans kanske mellan 3 till 6 månaders effekt. Det är det vanligaste skulle jag säga.
Ja, okej. Okay.
Men det är ju så också, om inte jag missminner mig, Emelie, att du behandlas väl med typ B-toxin.
Ja,
det precis. Som kallas för neuroblock i alla fall
det
på svettmottagningen.
Det kan vi ju också nämna, att det finns 2 olika typer då ju.
Precis. Det finns egentligen flera olika typer av botox. Men det finns 2 typer, typ A och typ B, som vi använder mot svettningar i nuläget. Ja. Typ A är det som vi använder på de flesta patienterna. Och det är det som ofta hamnar på någonstans mellan 3 till 6 månaders effekt.
Just det.
Det har ju lite längre effekt än typ B.
Och det svarade du förmodligen inte.
Du. Nej, precis. Det finns ju en liten andel patienter som inte har någon effekt av typ A-toxin.
Mm.
Och då är vi ju väldigt glada att vi numera har typ B-toxin som man kan prova. Ja. För annars i ditt fall så hade du inte haft någon effekt av botox troligen. Precis.
Så jag är väldigt tacksam ändå att det svarade överhuvudtaget.
Ja, förstås. Nackdelen med typ B-toxin är att det ofta har lite kortare effekt. Så man kommer väldigt sällan över 3 månader.
Mm.
Men det är ju bättre än ingenting, så att säga.
Verkligen, verkligen.
Just det, men då har vi pratat lite grann om verkningsmekanism, precis. Lite om biverkningar, lite om effekt.
Jag tänker lite också så här, mina problemområden är ju just händer, fötter och armhålor då, också en liten del av ansiktet.
Mm.
Men andra då som har andra problemområden, som exempelvis huvud eller rygg eller ljumskar, kan man behandlas med botox då också? Mm. Eller vilka kroppsdelar kan man behandla botox med?
Just det. Nej, det finns egentligen ingen kroppsdel som man inte kan behandla med botox, utan man kan behandlas var man än svettas på kroppen. Det som vi har som restriktion, det är ju att vissa maxdoser som man inte får komma över.
Mm.
Och det handlar ju om att det ska vara en trygg behandling. Att ger man för höga doser så finns det en risk att man blir immun till slut. För att det blir för höga doser, då vänjer sig kroppen. Och då kan man få för mycket antikroppar som gör att behandlingen inte fungerar längre efter ett tag. Utan den slutar fungera helt. Så att vi har satt vissa gränser då som man inte får behandla mer än med dem varje gång då. Och sen så ska man helst inte behandlas oftare än var tredje månad också. Men det finns inget hinder, det finns inget som säger att du inte kan få behandling i ansiktet eller på rumpan eller på ryggen eller så. Men däremot, har du väldigt många kroppsdelar så kan det hända att man måste prioritera mellan de olika. Att man får välja då vilka som man helst
fördelar ut botoxet.
Ja, precis. För att det blir ju så att har man en lägre dos i händerna eller mer utspätt, då kanske det räcker till att behandla armhålorna också. Men har man ännu fler kroppsdelar och sådär, då kan det bli att det blir för lite botox till en kroppsdel, och då är det liksom ingen idé att göra behandling. Nej. Utan då får man koncentrera till de värsta ställena.
Precis, just det. Men det går alltså över hela kroppen egentligen, i stort sett.
Ja, absolut. Mm. Jag tänkte på det här med, om vi bara återgår till det här med nervgift och så. Jag ville bara säga, var tydlig med det, att jag sa ju det, att det är ett nervgift och det är giftigt för nerven på så sätt att det skadar nerven och så. Men det är inte långsiktigt skadligt för nerven eller för kroppen. Det är inte så att det lämnar några varaktiga skador eller att det kan vara cancerframkallande. Man har inte sett några sådana risker. Utan det handlar om att får man i sig en viss dos av botox i koncentrerad form, så är det farligt, för att förlama det. All nervsignalering, inklusive andningsmusklerna och så, vilket gör att man måste hamna i respirator och så, för att man kan inte andas själv tills botoxet har eliminerats ur kroppen. Så att det i för höga doser så är det farligt kortsiktigt, men det finns ingen som tyder på att det är farligt eller giftigt långsiktigt. Och det var det som jag gärna vill vara tydlig med, för jag vet att många är rädda eller oroliga för det.
Precis. Och de här doseringarna som man får när man behandlas mot fettningar och så. Det är ju inte alls de doseringar
Nej, som är... Nej, det är väldigt utspätt. Och det ges i väldigt låga doser, väldigt utspätt. Och det ges liksom lokalt i huden. Så det är en väldigt liten del av botoxet som tar sig vidare i kroppen. Det mesta stannar i huden. Så att det behöver man inte vara orolig för.
Nej, precis.
Men jag kan säga det att jag brukar nästan faktiskt lite skämtsamt men ändå lite allvar säga att botox är en form av naturläkemedel på ett sätt, för att det är ju naturligt förekommande.
Ja, det vet jag.
Till skillnad från många andra mediciner. Så att kroppen vet ju redan hur den ska bryta ner botoxet på ett korrekt sätt, för att den är liksom inställd på det. Men många andra mediciner, det vet vi inte riktigt vad som händer med alla metaboliter och biprodukter och så som bildas när ett läkemedel bryts ner. Så att på så sätt är ju botox mer naturligt än många andra mediciner. Jag vet inte om vi kommer återkomma till det mer i något eget avsnitt, men jag tycker att det är väl intressant att gå in på det här med tillgängligheten till botox i Sverige idag. Och den är ju ganska låg, trots att botox är en bra behandling som har funnits ganska länge, så är det ju ganska svårt att få komma till och få behandling. Det finns ju några kliniker i Sverige som gör de här behandlingarna. Det är ju Akademiska sjukhuset i Uppsala och Huddinge sjukhus i Stockholm, och sen tror jag i Uddevalla på sjukhuset. Ja, det finns några kliniker som gör de här behandlingarna, men då är det oftast bara händer och eventuellt armhålor som de behandlar. Och det kan man tycka är lite godtyckligt, för att det är ju inte så att händer är så mycket hemskare än ansiktet eller att armhål är så mycket värre än rumpsvett, utan alla de här kroppsdelarna kan ju vara lika besvärliga.
Självklart.
Men jag tror att det handlar om att man har forskat på behandling av armhål och man har forskat på behandling av händer. Det är det man har, det är det som är mest känt och mest studerat, och då har man valt att rikta in sig på det. Och Uppsala har ju länge behandlat alla kroppsdelar, men man har backat lite grann sista tiden här och gjort begränsningar. Jag tror att man bara behandlar händer och armhålor där också nu. Och jag tror tyvärr att det är liksom en resursfråga, att man inte har ekonomisk möjlighet och då har man valt att göra gränsdragningen där.
Ja.
Så att det är väldigt svårt att få hjälp att behandlas när man har besvär på andra kroppsdelar.
Ja, och det är ju väldigt synd.
Ja.
Med tanke på att alla patienter är ju utspridda över landet.
Ja.
Och om alla ska ta sig till Danmark så det blir ju ett projekt.
Ja, för vi kan ju gå in på det här med Danmark också, för er som inte känner till det. Att det finns ju något som kallas för Svedkliniken i Köpenhamn, som är en systerklinik till svettmottagningen i Stockholm.
Ja.
Och det är alltså en privat klinik där man kan göra botoxbehandlingar på alla kroppsdelar. Men det finansieras nu för svenska patienter via något som kallas för EU-sjukvård. Det går alltså under EU-sjukvårdslagen, som gör att man kan få kostnadsfri behandling. Alltså patienten behöver inte betala någonting, utan det är ju landstingen då i Sverige som står för behandlingskostnaden. Och då kan man åka till Köpenhamn och göra sin behandling där. Men jag tycker egentligen inte att det är särskilt hållbart, varken ekonomiskt eller administrativt eller vad som helst egentligen. För patienten att behöva åka dit, utan mitt önskemål är ju att de här behandlingarna ska finnas på hemmaplan i respektive landsting där man bor.
Precis.
Men det ser inte ut som att det går åt det hållet just nu, tyvärr.
Inte just nu, men det pratas ganska mycket om det. Ja. Och det är bra att det
Det är ju en av anledningarna till att jag är med och medverkar i den här podden. Och säkert har du också tänkt på det. Att man vill rikta ljus mot den här diagnosen. Och visa att det är en diagnos som är vanlig, som är jobbig och som har rätt att vara en del av det allmänna sjukvårdssystemet, om man säger så.
Absolut. Det är absolut. Det är jätteviktigt att få ut det.
Ja.
Och även liksom just att det finns många som lider av hyperhidros. Jag tänker på något annat också. Just det här kring botoxbehandlingar. Att ju mer man behandlas, svettas man mindre då ju oftare man behandlas?
Alltså, jag,
botox, eller hur funkar det?
Alltså mig veteligen så finns det ingen liksom botande eller ackumulerande effekt på det sättet. Däremot så är det ju så att vissa som har lite längre effekt, som inte har hunnit bli av med effekten helt och hållet innan de gör nästa behandling. Det vill säga att de kanske, om de hade väntat ut det helt och hållet, så kanske de hade haft 12 månaders effekt. Men de kanske efter 9 månader gör en ny behandling när de börjar bli lite så halvsvettiga. Och då kan man få en viss pålagring av effekten. Men det är inte så att du sakta men säkert blir botad av att du behandlar dig med botox. Så är det inte, tyvärr. Nej.
Jag kan väl känna lite att... Eller det kanske är bara något psykiskt att jag upplever det så. Men att det har... Att svettningarna minskas lite efter varje gång. Men vet inte om jag inbillar mig eller...
Jag tror att det kan vara en kombination av flera saker. Dels att man blir lite lugnare. Alltså när man har levt med behandlingen några år. Så man börjar förstå att just jag behöver inte identifiera mig med... att vara svettig hela tiden, utan det ändrar på något sätt sakta men säkert hur man ser på sig själv. Sen så är det ju så också att hyperhidros är ju en dynamisk sjukdom. Det kan ändra sig genom livet, att svettningar kan minska när man blir äldre, även om man inte gör botoxbehandlingar. Men det finns ingenting som tyder på att det skulle vara en effekt av botox, att det är liksom minskar sakta men säkert, tyvärr.
Nej,
men jag, det är säkert så, jag tror inte du inbillar dig, men det är nog inte på grund av botoxet som det blir så egentligen, utan
det
kan vara andra orsaker.
Ja. Ska vi prata lite om just med gravida och så, hur det funkar för...
Just det. Det är ju så med många läkemedel att man kan av etiska skäl inte testa dem på gravida, för att man vill inte utsätta fostret för risker.
Nej.
Och så är det ju även med botox, att det finns väldigt lite data på gravida och botox. Det verkar inte som att det skulle vara farligt, men eftersom att det inte är testat så har man valt att man får inte behandlas när man är gravid, helt enkelt.
Nej.
Och inte heller när man ammar. Jag vet att det har gjorts någon liten fallstudie på ammande och hur det utsöndras i bröstmjölken och sådär, men det är alldeles för lite data som finns. Precis, på det också.
Man vill inte ta den risken.
Nej, så att man avråder från botox vid amning också.
Ja, men det är ju bra att nämna det också. Då. Ja. Jo, men precis. Så ni får jättegärna mejla in frågor om botox.
Eller något annat om för den delen också.
Ja.
Om hyperhidros.
Då kan ni mejla in på svettpodden@gmail.com.
Ja, precis. 2D.
Ja, precis.
Just det.
Så ska vi kolla igenom frågorna och ta med dem i... andra avsnitt och sådär.
Ja, det vore jättekul om ni ställer era frågor till oss.
Ja, verkligen. Sandra, vad ska vi prata om nästa avsnitt?
Ja, vi tänkte väl fortsätta lite grann på det här med behandlingar. Andra typer av behandlingar.
Ja, precis. För det finns ju, det är inte bara botoxbehandling. Nej, utan
det finns många andra. Sen är det väl lite, jag blir lite osäker på om det finns lika mycket att säga om alla behandlingar. Alla kanske inte får sitt eget avsnitt. Men jag tänker att vi ska försöka gå igenom samtliga behandlingar som finns mot överdriven svettning.
Ja, för det har ju börjat komma fram nya forskningar också.
Ja,
sådär, och det är roligt. Det är kul.
Ja,
precis. Men var vi nöjda för
idag? Ja, jag tror att vi är nöjda.
Okej.
Tack för den här gången då.
Ja, tack så mycket och ha det så bra.
Hej då.
Hej.